Du lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, shampoo och balsam bars av högsta kvalitet tillverkade i södra Frankrike. Och dessutom 1753 Skincare, ansiktsolja med sin unika sammansättning av CBD-olja och flera andra fantastiska ingredienser som ger huden ett härligt glow. Hans Wallén, du är programledare, regissör och producent med eget produktionsbolag. Du är född och uppvuxen i Åre och har flera tunga skidmedaljer i bagaget. Vi har bland annat kunnat se dig i Farmen, När fjärran, Fångarna på fortet, Camp Malloy, Spårlöst, Walléns matäventyr och nu senast Över Atlanten och då som deltagare. Du har även jobbat som reporter vid vinter-OS förra året. Jag är så nyfiken på att höra om alla dina resor, din skidkarriär, vad du gör nu för tiden. Och sen vill jag ju såklart höra om dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
God morgon.
God morgon.
Har jag varit med så där mycket?
Nej, men jag vet. Jag har säkert missat massor också.
Ja, det har jag haft några år på mig.
30 år plus i tv-branschen.
Just det, i tv-branschen. Ja, det är faktiskt. Ja, det började väl 91. För det är 30 år plus.
Det är helt galet.
Ja.
Men där ska vi inte börja.
Nej.
Vi ska börja. Vi ska börja med idag, nu, vad det nu är för någonting. 27 november är det. Och det är jätteviktigt för det är exakt en månad tills jag fyller år. Onödigt vetande.
Nej, men grattis för förskott.
Ja, men tack då. Det är jätteroligt att ha dig här. Jag har ju faktiskt träffats live några gånger eftersom du vann till min bror. Just men nu var det ett tag sedan.
Det var rätt många år sedan. Ja,
säkert på någon after ski eller någonting.
Kan ha varit.
Typ Timmerstugan eller något annat trevligt ställe. Hur mår du just idag och var befinner du dig i världen?
Just nu mår jag bra. Jag vaknar till liv. Ja, jag mår bra. Jag befinner mig strax nordväst om Stockholms centrum. Spånga där jag bor. Där befinner
Härligt.
Jag mig.
Härligt. Och mentalt befinner du dig?
Ja, det är bra. Sen är det rent generellt. Jag har alltid varit en berg- och dalbana, tror jag. Ganska harmoniskt, men ändå en berg- och dalbana när det gäller mentalt. Inga djupa dalar, inga höga. Ja, höga toppar har jag haft, men inga djupa dalar.
Inga djup, vad skönt.
Ja, jag har lärt mig handskat med det.
Men när jag tänker på dig så tänker jag att du får tolka det på ett positivt sätt.
Ja.
Ja.
Jag ska försöka.
inte kroppsformen och håret, men jag tänker på dig som så en härlig, glad farsan Baloo.
Ja, men då säger jag tack.
Ja, det var bara positivt.
Ja. Men om jag ska vara ärlig, jag har andra sidor också, tror jag. Så att det kan ju vara, förhoppningsvis kan det vara lite intressant att man inte, ja, det låter ju för sig bra alltid vara härligt farsan Baloo jämt. Men jag säger, ja, men det är härligt att du tycker att jag har den utstrålningen. Jag antar att det är ofta i media så där man kanske slår på den då.
Ja, du känns ju så här mjuk och glad och god, som en liten som Göteborgare, glad god gubbe liksom. Ja, fast du är inte alls från Göteborg.
Nej, jag är från Åre.
Du är från Åre?
Ja.
Åh, det var länge sedan jag var där. Nej, men du känns som farsan Baloo. Jag förstår att du också har andra sidor. Men om du skulle beskriva dig själv för en person som du aldrig har träffat. I tre ord, typ.
God, glad farsan Baloo. Nej, men jag... tre ord...
Du får säga fem ord också.
Rotlös, rattlös och gillar att upptäcka nya saker, tror jag, i livet och i geografin.
Då har du hamnat
där. Det var en gång en kompis många år sedan när jag jobbade med När och fjärran. Vi hade hållit på där ett tag, så sa jag det. Han frågade hur läget var. Men jag kände mig lite rattlös. Då sa han, du är inte rastlös, du är rotlös. Och det där fick mig att stanna upp lite grann. Rotlös, men då var jag det. Nu längre är jag inte rotlös. Men jag förstår vad han menar. För jag var liksom aldrig still på en och samma plats väldigt länge. Men så, nu är jag lugnad ner mig.
Hör du att de borrar i min vägg precis nu?
Nej. Men då blir det ju, nej, det hörs inte.
Alltså på riktigt. Det låter som, det vibrerar i mina öron.
Ja.
Jag kan liksom inte göra någonting. Det får man borra där uppe då.
Ja.
Ja, nu ger Daniel lite extra jobb, han som klipper podden. Tror att han är världens bästa klippare då. Mm. Ja, men rotlös är du väl inte?
Nej, alltså, inte nu längre. Men jag tyckte inte det heller när min gode vän sa det. För många, många år sedan. Han påstod att jag var rotlös. Och så stannade jag upp. Och då, jag kan ändå förstå vad han menade. Det var väl hans reflektion över mig. Och hans upplevelse var att jag var ju aldrig still. Jag flyttade på mig hela tiden. Liksom. Och bodde lite olika adresser i Stockholm. Innan jag hittade något annat fast punkt att bo på. Och jobbade med när och fjärran. Vi var liksom aldrig hemma. Och vilket var helt fantastiskt. Men när han då sa att jag var rotlös så stannade jag upp. Och sa, men det kanske ligger någonting i det. Det ligger kanske... Det är någon vandrare i det där.
Mm. Någon nomad.
Ja, kanske.
Men det är väl en del av att vara journalist också. Att man är konstant nyfiken.
Ja, så kan det nog vara också. Absolut. Det ligger någonting i det.
Men annars känner man väl inte journalist kanske. Om man inte är nyfiken. I alla fall så känner jag.
Ja, så kan det nog vara. Att,
annars skulle vi inte sitta här.
Nej, just det.
Just det, så var det. Du, vi har ju sett dig på resande fot ganska mycket. Och kanske alla kanske inte har sett alla dina program. Men jag tänker att de flesta som lyssnar nu i vår ålder, du några år äldre än mig, har ju sett det i alla fall i När och fjärran. Kanske Res, eller det som går över, som är nu över Atlanten. Mm. Kan du sådär... Direkt när jag säger vilken av alla de här programmen har satt liksom djupast spår? Inte roligaste, men så här, vad kommer du att tänka på direkt?
Ja, alltså, jag nu tänker djupast spår, men i början av din fråga, då säger jag ju När och fjärran, helt klart. För att det gav mig en sån otrolig berättarfrihet att berätta historier om de platserna jag besökte. Jag kunde välja om jag ville vara romantisk eller ironisk eller komisk eller kåserande. Det var ett otroligt fritt verktyg så länge jag inte ställde mig i vägen för själva berättelsen, som i det fallet då ofta var ett resmål då. Så att, nej, men där av kärran, de 10 åren som jag höll på där var ju... Ja, men de har satt sig i minnet rejält.
Mm. Hur länge sedan var det programmet gick?
Ja, det känns inte. Jo, det känns som igår, fast sista sändningen var 2006 för min del. Så det är rätt många år sedan nu. Det är det. Sen närmare närtid och så över Atlanten. Det var ju, det hade jag inte en tanke på att jag skulle göra. Det var inget, jag är ju från året som sagt. Seglingen kanske inte ligger så där i första rummet. Men sen när jag fick fråga så var det så här. Ja, varför inte? Det har jag inte gjort. Och det var en väldigt omvälvande, innehållsrik upplevelse.
Hur gick det?
Ja, men det gick ju bra. Många undrar ju liksom. Jag tror att upplevelsen för... Alla som var, det var lite olika, det kanske kändes obehag. Jag kände nog egentligen aldrig något obehag. Man fick skärpa sig när det var stora vågor. Men man kände sig trygg med Gurra som var kaptenen där och hans två kollegor. Fick en att känna sig rätt trygg. Jag kände mig väldigt trygg. Men när man skulle flytta på sig och koppla loss säkerhetsfilen när det var 6 meter vågor och det var bäcksvart. Då var det inte läge att vara rädd, utan då var man fokuserad.
Mm.
Så och det är ett minne för livet att utsätta sig för det, men det största minnet nu när vi tittar här och pratar, det var nog när vi hoppade i vattnet när det var vindstill, där det var spegelblank och man låg och badade mitt ute på Atlanten.
Wow.
Och så var det så här, det är 4000 meter djupt.
Men det går ju inte ens så... Hur djup är Marianergraven?
Ja, den är väl vi säger 11-12 någonstans, så det är säkert något man kan rätta oss. Men ändå, 4000 meter djup.
Måste googla samtidigt.
Ja, nej, men det var
speciellt. Mäktigt alltså.
Ja, det var speciellt. Nej, men segla över Atlanten, det var också som en berg- och dalbana, helt oharmoniskt, galet emellanåt och sen roligt, galet och sen lite monotont och sen lite tråkigt mot slutet. Sådär, så man, under de där 16 dygnen så var man med om det mesta som
wow.
Ja, man var på en segelbåt.
Vilken grej!
Ja, nu har röda byxor. Det är viktigt alltså, att man får på röda brallor. När man
ja, har, men du hade lagt ut en så jävla rolig bild på din Instagram där du står i bara kalsonger och så skriver du så här: är det någon som har sett mina röda byxor? Vadå, det visste inte jag. Vad är det för någonting?
Nej, det fattade inte jag
på ditt Insta.
Nej, jag förstår. Men jag visste heller inte innan vi seglade iväg att när man har korsat Atlanten, det är säkert britterna som har kommit på det här någon gång. Och om inte jag missminner mig så då gjorde man det av segelduk. Just så sydde man upp byxor. Sen hur det där är, jag kan inte hela historien, men av det så har det blivit en tradition och ett signum att har man korsat Atlanten, då får man bära röda byxor.
Oh my god, vad coolt.
Jag ska åka till Marstrand någon gång och ta på mig mina röda byxor.
Såklart
och
gå du ska.
Goa gubbar. Och du seglar den landen.
Oh. Är du god eller?
Ja.
Nu för alla lyssnare, Marianengraven är 11 034 meter.
Ja, du ser.
Du var nära.
Ja, nära det.
Du var nära. Nu, alltså, du måste ha fått den här frågan så många gånger. Och jag har lyssnat in mig på poddar som du har blivit intervjuad. Och har ju säkert fått berätta det 1000 gånger. Men så här. Några roliga reseberättelser som du minns som var extra kul som vi inte har fått se.
Ja. Alltså den där frågan är bra för att den ifrågasätter min ja faktiskt. jag skulle väl säga att går men och kanske så att vi gjorde ju 200 resor med när och fjärran. Och sen gjorde jag också väldigt många resor med spårlöst där vi hjälpte deltagare att hitta sina familjemedlemmar. Mm. Så det var väldigt mycket resor. Nej, men åt ena hållet ett minne, det är Antarktis. För att jag visste inte ens att man kunde, det var på nära fjärran tiden, jag visste inte ens att man kunde åka dit som turist. Men det finns en kvoterad turism. Så det var ju, om vi ska ta ordet fantastisk upplevelse, så var ju det att besöka Antarktis. Vi utgick ifrån Ushuaia i södra Argentina. Så det är väl någonting som ligger så här. När någon frågar mig så ofta den jag har lärt mig att berätta och den är sann. Att det var helt fantastiskt. Att, men sen resmål och jobb som man blir berörd av, det är ju spårlöst självklart.
Det måste ha varit helt fantastiskt.
Ja.
Mycket tårar, så. Mycket känslor,
ja,
mycket glädje.
Mycket så. Ja, verkligen. Verkligen.
Mm. Och sen har jag läst någonstans att du har rest och räknat ihop att du har rest 5,5 år sammanlagt av ditt liv. Då tänker jag jobbet.
Just det. Jag underhöll med den ekvationen någon gång.
Och en lång resa hade du inget att göra.
Nej, precis. Och då var man inte borta mer än 2 veckor åt gången. Så att det var en period som sagt. Det var väl under 20 år då som jag reste i princip bara varannan vecka. Så det har då blivit en del. Så att nu är hårddisken full. Så nu är det bäst att jag är hemma och vilar upp mig. Så här,
men har du någon bucket list kvar liksom?
Jag har egentligen aldrig haft en bucket list. Men om jag har någonting som jag skulle vilja göra, ja, det ploppar ju upp, det kan ju vara, men jag har inte så här Machu Picchu, jag måste åka till Machu Picchu. Jag vill på att säga att vi var där och jobbade en gång i Peru med mataventyret, då valde vi bort Machu Picchu just av den anledningen att alla vill åka dit. Det är lite trångt, vi var i Ollantaytambo istället. Nej, men jag har ingen bucket list.
Okej, okay. Man behöver inte ha det. Man kan ju trivas där man är också.
Ja.
Nu skulle jag vilja be dig att lyssna lite extra noga några sekunder, för det här vill du inte missa. 1753 Skincare och deras ansiktsoljor har tagit min hy under sina vingar. Jag har känslig hy och är ju såklart därför extra försiktig med vad jag använder. Med de här CBD-oljorna märker jag skillnad redan efter bara några dagar. Min hy blev lugnare, jämnare i hudtonen, fick mer lyster och blev liksom mer balanserad. Just nu får du ta del av deras fantastiska jul- och nyårskampanj där du får 2 ansiktsoljor med CBD samt en makeup remover. Allt för endast 1099 kronor, nästan hälften av det ordinarie priset. Skriv sedan Shirins julgåva i anteckningarna när du checkar ut, så skickar jag en fin kristall med önskningar om att ditt 2024 ska bli det bästa året ever, fyllt av kärlek och drömmar att uppfylla. Gå in på 1753skincare.com och glöm nu inte att skriva Shirins julgåva i varukorgen. Erbjudandet gäller året ut. Puss och kram! Och sen har jag läst någonstans att du, som det kanske inte var så smart drag sen i efterhand, att ni filmade hajar på 78 meters djup i Röda havet. Minns du den dagen och det beslutet? Ja, låter ju
det är spännande. Väldigt dumt. Ja, det tror jag faktiskt. Jag kommer nog aldrig glömma det. Det var ju jag som gjorde det. Det var också det. Jag var fotograf för första året på Nära Fjärran som var fotograf. Och min kollega Martin Örnroth som var reporter då, han otroligt intresserad av väldigt kunnig dykare. Så var vi i Röda havet och dök. Och vi bodde på en båt och var där en vecka. Och så var vi på ett ställe som heter Elphinstone Island. Det är ett rev på 100 meter djup och där fanns det mycket haj, så alla som var med på båten var väldigt exalterade och skulle på simma med hammarhaj och relhaj. Och jag var glad att jag skulle få filma det här. Men när vi var i vattnet, jag fick inga bra bilder när jag försökte filma de här hajarna. Så dagen efteråt så säger dykledaren att vet du vad, vi åker tillbaka. Vi verkar gilla det där stället att dyka. Så det blev lite extra glad. Men då hade jag så himla mycket kväve i blodet. För jag hade dykt i 4 dagar då. Mm. Och dykdatorn varnade mig från att du ska inte gå ner. Så jag låg ganska nära ytan och tittade ner i det här droppet. Och så ser jag en haj komma in djupt, djupt nere. Så jag drar ner utan att tänka mig för. Och på vägen ner där så blir jag det jag vet att man kan bli. Och det här, alla som är dykvana nu, ni får gärna säga att jag är dum i huvudet. För det var jag då. Jag blev ju dykarberusad på vägen ner. Det är livsfarligt. Skärper mig och kommer ner, hinner ner under hajen innan den når revet. Jag måste gå under för det är så mörkt och så filmar jag den. Och så känner jag att det står helt till rätt till med hjärnan. Och så kollar jag på dykdatorn där 70 meter någonting. Så att jag går upp.
Wow, det är ju jättedjupt.
Ja, det är galet.
Men vad gör man inte för en snygg bild? Alltså, jag
vet inte om den blev så himla bra. Men ja, det där har jag tagit. Det där är haft knasiga drömmar om emellanåt som ja, att det kunde gått riktigt illa. Och helt och hållet på grund av att jag gjorde ett osedvanligt korkat beslut.
Fick du ligga tryckt tank?
Nej, det behövde jag inte. Men där jag fick dykförbud och utskällning med all rätt. Så var det.
Jag förstår. Alltså, du måste ha så många stories. Jag hörde att du försökte beställa bröd i Brasilien. Hur tycker du att det gick?
Ja, det tänkte jag själv. Hur har du hört det? Det är ju jag tycker att det är en väldigt rolig historia.
Jag hade inte berättat det. Du försökte beställa bröd i Brasilien på en resa.
Nej, men grejen var det här att vi är i Brasilien. Vi är där första kvällen. Och en av de som är med i gruppen kan spanska. Och hon hade precis börjat plugga portugisiska som man pratar i Brasilien. Och jag hade väl den här, jag var otroligt, vad ska vi säga, det kokade huvudet, min personlighet. Det var, jag var väldigt speedad. Jag var som ekorren hemme och vi kommer in på den här fullsatta restaurangen. Vi tog bord, vita dukar, det känns som en stillsam söndagsmiddag. Och så jag känner mig så otroligt hungrig, så det finns inget bröd på bordet. Så jag frågar min kollega där, som hade precis börjat plugga portugisiska. Vad heter bröd på portugisiska? Och hon bara, pau! Och jag tyckte det var så roligt, så det är som Lucky Luke. Serien till mig, pau, pau! Så jag började där vid middagen.
Det är roligt!
Pau, pau! Pau, pau, pau! Och det tittar på restaurangen. Och jag bara, pau, pau! Och så står till en servitör. Ett stilig man stortar förbi och jag bara pow, pow, pow! Och han kommer fram och jag bara pow! Och jag bara pow, pow! Och han flinar och går iväg och så kommer han tillbaka med bröd. Och när brödet kommer ner så gör jag pow, 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 pow! Och då hade stämningen hade berättat mina kollegor att det är helt annorlunda på restaurangen. Och några dagar senare så sitter jag efter jobbet. Nej, vi sitter och käkar lunch under inspelningen. Och då har vi med oss tolken. Och då står det bröd framför mig. Och då säger jag: wow! Och då slår hon till mig. Och då: vad gör du? Det får du inte säga. Vadå bröd? Pau betyder inte bröd. Pau betyder kuken.
Jag sitter och skrattar in långt innan, för jag har hört historien. Alltså, det är så jävla roligt.
Och då bröd heter bao.
Bao. Det är ju bara en bokstav bao som skiljer. Pau är något annat.
Ja. Det där satt jag och grek då på den restaurangen. Mm. Och det finns faktiskt något som jag inte riktigt... Jag tror inte jag, om jag nu du har hört mig berätta det här, innan jag får reda vad pau betyder, så ska vi vid en bensinstation köpa kaffe, och jag och mina kollegor. De går in på ett café och jag går in på en brödbutik.
Åh nej, du gjorde den igen.
Öppna dörren. Det är inga människor där. Det är helt tomt. Jag tänker att hon precis öppnat, men dörren är öppen. För jag ropar ju självklart: pau, pau! Och då... Längre in i butiken och tittar ut två tanter så här på mig med hucklen liksom där. Och skakar på huvudet och bara: tänk dig själv liksom.
Något. Och du var så stolt, du kunde ett ord.
Ett ord. Och det var jättefel.
Det är jätteroligt. Duken.
Ja.
Jag, fick jag, du något jag, bröd där inne eller blev du utskickad?
Nej, jag fick inte det andra heller.
Ja, du fick inget av dem.
Det var inte meningen, men jag gillade. Min mamma sa: du får inte skratta åt din egna skämt. Och då sa jag alltid när jag var yngre till min mamma: får man väl inte?
Det får man väl, det är väl jätteroligt.
Ja, jag vet, men förr i tiden fick man inte göra. Det var ju tejnigt här. Men här och nu, det var inte menat som ett skämt där, men det blev ett väldigt roligt skämt, tycker jag då.
Jag tycker det var livet. Så roligt så jag ville ta upp det i podden.
Ja.
Livet. Det heter, livet. Kan vi,
portugisisk språkkurs, det heter bao.
Bao. Det är lite, det sägs ju vara världens vackraste språk, säger de som vet och kan.
Ja.
Jag är lite osäker på om jag håller med.
Ja, jag säger italienska.
Ja, jag säger också italienska. Jag,
då har vi rätt ut det.
Ja, men faktiskt. Jag tycker inte att det är så himla vackert. Jag tycker italienska på första plats. Sen så får franska och spanska dela på andra plats. Sen har jag sagt mitt.
Ja.
Men sen gillar jag dialekter. Alla svenska dialekter. Allt som har med dialekter att göra gillar jag. Så bräk på bara med din Åre-dialekt.
Åre-dialekter, ja just det. Åre-accent.
Du har tvättat bort den lite. Jag hör lite.
Ja, det gör.
Ja. Kör bara,
jag var uppe i Piteå och jobbade. Och då skulle jag göra en intervju med en person. Och så säger producenten: men stå här. Han står och fiskar och du pratar med honom. Så gör vi inledande intervjun där med honom. Där. Okej, sa jag. Och sen när vi var klara, då kommer producenten fram till mig. Vad håller du på med? Vadå? Varför driver du med honom? Vadå driver? Ja, men du härmar ju honom. Du pratar norrländska. Varpå jag började skratta, så att jag förstod vad producenten menade, men jag själv hade fallit in i den norrländska melodin.
För dig var det ju bara naturligt, det bara gled in i den.
Ja, men producenten hade ju inte vet om att jag var från Åre då. Han förstod den, men det var en rolig situation som uppstod där. På tal om melodierna i våra...
Precis. Men om vi fortsätter lite backa bandet där med Röda havet och resor. Om vi fortsätter på tema vatten, så har du ju filmat en dokumentär som heter One Water, om jag inte säger fel. Vad är det för någonting för dem som inte vet?
One Water Ray har en... Många har säkert talat om vi ska hjälpa till här, ö till ö och swimrun. Det är en äventyrssport. Grundaren Thomas Ogander har skapat en ytterligare tävlingsform inom adventure racing. Och den är 25 mil lång från Arholma till Landsort i Stockholms skärgård. De simmar och springer precis som i de andra äventyrstävlingarna. Men här har han också inkluderat orientering. Extremt hård. Den anses vara världens tuffaste äventyrstävling. den har gått av stapeln i 2 år nu då. Och jag och min kollega André Prittich har då filmat och klippt ihop en dokumentär om det här. Imponerande tävlingsform. I år utav 7 lag så var det 1 lag som lyckades ta till mål. Ett australiensiskt lag. Så det säger lite grann hur tufft det är. Det finns en tidsgräns, det är därför. Så att man har inte alltid värde på sig. Och de flesta, de försöker, de sover ju ingenting på de här 58 timmar som det tog.
Mm. Det är att, hårt.
Man är ägnat åt det också.
Oh, men alltså, och skillnaden på den då och ö till ö är att OneWater har lagt till orientering.
Precis, om inte jag säger helt fel. Ö till ö är väl en bestämd sträcka och en snittad sträcka så att man vet vart man ska ta sig.
Mm. Men också precis lika tufft. Alltså alla de här, jag har ju faktiskt haft privilegiet att bevaka lite. Adventure racing kallas ju för multisport på svenska. Då.
Mm.
Och jag var på Nya Zeeland för många, många år sedan. Och då tävlade de ju liksom i 8 dygn.
Ja.
Det är ju en utmaning sen för mig att göra en intervju när de kommer i mål. För alla hallucinerar. Alltså somnar mitt i svaren, hallucinerar, svamlar bort. Men det var ju en fantastisk upplevelse. När jag ser den åker jag gärna tillbaka till.
Ja, det kanske du fick uppleva på ett annat sätt än vad de gjorde det på.
Svar ja.
Ja, och den frågan som kommer till en ganska omgående när man träffar de här atleterna, det är varför. Och jag måste säga, det är inte lätt att få ett svar riktigt, men det gemensamma är med lite grann om att man vill testa gränserna, vara utanför sin comfort zone lite grann, testa gränserna och livet, berika livet vid sidan om så mycket.
Ja, och jag tänker så här, utan att varken vara kortdistansare eller multisportare eller någonting, men jag tänker en sån tävling då, som OneWater eller Ö till Ö eller den här som jag var på Nya Zeeland. Det måste ju vara en helt annan upplevelse. Det här är ju lite idrottare på hög nivå. Men om man jämför det med tennis eller löpning eller cykling eller någonting. Det här är ju en upplevelse. Du är ute i naturen, du är uppe på natten, på dagen, du bor ute. Det är ju liksom världens tuffaste utmaning för kroppen.
Ja. Nej, men jag tror det du belyser där just att tävlingsformen utspelat i naturen. Många har ju, de som är med i de här tävlingarna, har det också som en reflektion varför, eller en bonus i alla fall i den fysiska ansträngningen, att det är mycket intryck i hög puls och så.
Men du springer ju inte runt en bana så här som din hamster där i bakgrunden.
Nej,
den ser man inte. Den ser man, ja.
Den är full fart.
Du, vad heter det? Blir du inte lite, för det kunde jag ju uppleva själv och intervjuat många atleter. Blir du inte själv träningssugen? I stunden?
Bra fråga. Det har säkerligen hänt att jag, om jag var i en period i livet där jag känt att jag, just period, jag är lite periodare själv, jag har intensiva perioder och jag har perioder rent utan, skulle jag göra en intervju där jag har funderat på att nu måste jag, så kanske det är det som får mig att tippa över liksom, att men nu sticker jag ut, eller jag gör någonting. Men jag går inte omkring och då samvete om jag har gjort
det. Det tänkte jag inte. Jag tänkte man kanske vill se dig i Mästarnas mästare eller någonting. Eller?
Ja, du vet. Det var länge sedan.
Ja, men sen så, jag sa farsan Baloo förut, jag har också en bild av att jag skulle vilja se. För det är ju så när man som tittare då, man föreställer sig ju, man kategoriserar olika typer av programledare i olika roller. Jag skulle ju lätt kunna se dig som en svensk variant av Steve Irwin. Just när du runt och jagar kängurus och ormar och apor och paddlar kajak i Amazonas. Skulle inte det vara bra? Crocodile Dundee / Hasse Fahlén.
Jag har ingenting emot att vara i den miljön, så att säga, men jag kan väldigt lite om djur. Jag är inte så...
Hamster kan du. Du kan om hamstrar.
Ja, hamstrar
och säkert fjäll, vad heter det, renar kan du säkert också.
Ja, lite grann kan jag. Men det jag tycker är intressant är, vi pratar fördomar, din bild av mig. Och,
ja.
Och den är kanske inte jättelångt ifrån den jag är, men det blir ju så. Jag kommer ihåg någon gång att jag skulle vara med i något matprogram för många, många år sedan. Och då var nog bilden lite grann så. Så jag frågade, vad ska jag laga för någonting? Ja, vi tänkte att du skulle laga vildsvin. Och då började jag skratta. För det var, ja, men det var lite grann det här skogshuggaren från Åre.
Det är väl du liksom. Ut och skjut dig själv och så kommer du hit med det på axeln.
Ja, jag sitter gärna på ett café och dricker rödvin och funderar. Den bilden kanske man inte har om mig.
Du har ju all möjlighet nu i 30 minuter till att ändra den bilden. Men nu kanske inte alla vet det. Men att du är född och uppvuxen i Åre, det har vi förstått. Och jag tänker, ursäkta, att de flesta som är uppvuxna i Åre får liksom skidåkningen på något sätt i bröstmjölken, tänker jag. Och du var ju faktiskt en väldigt framgångsrik skidåkare. Kan det varit så i min research att du slutade som trea i EM?
Ja, jag var trea i EM sista året jag tävlade. Ja, det stämmer.
I vad? Berätta. Vad hände?
Ja,
precis. Du gjorde illa dig och du tävlade i vad?
Jag tävlade puckelpist. Det du sa om Åre stämmer till viss del. Jag växte upp i Åre för länge sedan. Ungefär strax innan Ingmar Stenmark. Inte, jag är ju yngre än Stenmark, men Ingmar Stenmark slog igenom där på 70-talet. Då blev det ju en folkrörelse. Men innan det så var ju Åre en ganska slumrande liten by med tre liftar. Så alla åkte inte skidor. Det var inte så. Det var nog flera av mina klasskompisar som hellre gjorde någonting annat än åkte skidor. Men vi var några som hade möjlighet att åka skidor. Och det ledde till att jag började tävla först i alpint och sen puckelpist. Tillsammans med min storbror Lasse som numera är tränare då för svenska landslaget. Men så tävlade jag själv i puckelpist. Men så råkade jag ut för en olycka och bröt sjätte och sjunde kotan i nacken.
Det är ju allvarligt.
Ja, jag hade oerhörd tur. Liksom, för att det är ju millimeter det handlade lite grann om. Men jag hade tur att kunna komma tillbaka. Men det fick mig att fundera lite grann. Och jag vet inte om det var just skadan som jag kom tillbaka från som gjorde att jag hade tappat sugen lite grann. Men slutade ganska ung. Så alltså var 23 år när jag slutade.
Mm.
Men jag hann med skryta då. Nej, men,
gör
nej,
det?
Men, ja, men att jag kom
rabbla upp igen. Alla
nej, men de är inte så många. Men jag var ju överallt i resultatlistan. Men ibland så blickade jag till. Men det var ju en jättekul period i livet. Det var ju skidåkning för mig är väldigt behagligt att hålla på med. Liksom. Nu blir det någon vecka per år. Inte jag åker hem till Åre hela tiden och åker skidor. Men finns möjlighet att göra det gärna.
Vi fortsätter lite på vintertemat. Det verkade som när jag gjorde research på dig att folk verkade förvånade över att du dök upp som reporter i vinter-OS. För mig känns ju det helt självklart. Du kom ju från en skidort och du började på Åre lilla lokalstation. Och så har du skidor i hela ditt liv och så dök du upp i OS. Det var väl jätteroligt?
Det var verkligen jätteroligt. Sen kan jag förstå att folk inte kopplade mig dit. För att alla har ju självklart inte hängt med att jag kommer från en skidåkande bakgrund. Och att min brorsa är tränare för svenska landslaget. Och jag själv har tävlat i det. Men tillbaka till det du sa. Det var jättekul att få möjligheten att vara på OS och jobba.
Oj, du såg så lycklig ut. Du vevade runt med flaggan och du hade tårar i ögonen.
Ja.
Och det var en sån sjuk inlevelse.
Ja, det blev ju verkligen så. Sen efteråt så tänkte jag så här, hur kommer det där? Men det var väl så just då att dels att jag tävlade sporten själv. Brorsan är tränare åt Walter Ballberg som tog OS-guld. Och jag vet ju Walters resa inför OS hade varit skadad 22 månader innan den här tävlingssäsongen som OS då innehöll. Och så går han att ta OS-guld.
Wow.
Så då var det blev sådär, ja, spontan, ärlig glädje. Min son sa det att Ja, men jag är glad blir du aldrig när jag gör något. Och då fick man,
men det blir man ju hela tiden med barnen. Ja, då är man ju alltid glad.
Ja, men jag,
och stolt eller arg.
Mm. Ja, nej, men det var kul att få chansen att vara där.
Kanske vi får se dig mer som reporter.
Du vet ju att sportreporter. Ja, vi får se.
Du, om man nu ska bege sig, nu börjar det ju, nu kan man ju till och med åka längdskidor redan i Stockholm. Jag såg någon gå utanför min dörr med längdskidor igår. Om man nu ska åka till Åre, vad får man inte missa?
Oj, ja, kanske som du sa då, längdskidåkning kanske man inte kopplar med till Åre, men det finns ju väldigt många fina områden att åka längd och kombinera det med utförsåkning då, om man nu primärt vill åka ut för vilket är härligt. Nej, men längdåkning är väl härligt. Sen är man intresserad av att ta sig ut i naturen på vintern, så utöver liftsystemet då, och längdåkningen, så om man har möjlighet att ta en stighudar och vandra upp på någon topp. Det kan man göra i enkelhet. Man kan gå på stighudar i Åre. Allra enklast är väl intill skidbackarna då. I Tvärvalvet upp på Västerskutan eller upp till Skutan från Ulladalen. Jag har ju pysslat med det ganska sparsamt, men nu senare år så har det blivit mer att gå på stighudar, och det är väl väldigt härlig fysisk lagom ansträngning, low impact naturupplevelse i kombination med lite, det blir lite träning av det också. Mm. Men sen och blir man lite förtjust i det här med att gå på tur då på vintern med stighudar eller då långfärdsskidor. Ja, men bort mot Nasahögarna, Storulvån.
Nasahögarna, heter det så?
Snasahögarna.
Man kan ju undra hur den lilla orten fick sitt namn. Vad är en snasare?
Ja. Nu ställer du mig på Snasahögarna. Ja, jag vet faktiskt inte vart ordet kommer ifrån.
Tänk på roligheten.
Ja, precis. Men det är inte allt. Men det finns väldigt, i Årets närhet, om man nu vet att man bor i Åre på sitt semester, så har man möjlighet att ta sig därifrån med bilen, så har det ju fantastiska områden runt omkring och göra utflykter.
Nu är ju Åre så mycket mer. Du pratade ju om tre backar när du var liten. Nu är det ju verkligen... Jag vet att jag har varit där vid ett par tillfällen med min bror när vi typ har varit där några dagar, och sen så har vi kanske bara åkt skidor någon dag för det har varit ett dåligt väder, men det har varit precis lika mysigt ändå, för det finns så mycket kaféer och mat och mys och brasor och våfflor och alltså, chokladfabriken. Alltså det finns ju så mycket mys där uppe.
Mm. Ja, men Åre har ju expanderat jättemycket sen det började på 70-talet där. Men nu, jag vet inte hur många lyftare är där uppe, men det som
väldigt
du säger,
det finns
ju ett rikt utbud av både smak- och synupplevelse.
Vad minns du för en uppväxttiden? Om jag tänker så här, backabandet några år.
Ja.
Ganska många år.
Ja, det var ju så mycket mindre. Det var ju liksom lite grann, det var grusvägar och vi var några stycken som sprang omkring och umgicks dagligen. Liksom. Så att, men hela, jag tror att växa upp i år var väl en, det var en otroligt stor lekplats, och lekplatsen var väl naturen runt omkring huset, så att säga. Man var ju nästan alltid ute, men det kanske också hade med föräldrarna. Ut med det pöjt, det är fin vär.
Det man gjorde ju.
Ja, precis. Och sen som vi var inne på tidigare, när jag växte upp i Åre, så jag hade några kompisar, vi tyckte det var fantastiskt kul att åka skidor. Så det var ju mycket skidåkning och det var mycket att vara ute och nära kreativiteten, kan jag tänka mig att det var.
Det låter superhärligt. Allt annat än TikTok och Snapchat.
Ja, det är våra barns tid. Så är det.
En eget poddavsnitt. Vi ska hoppa lite längre fram i tiden nu istället. Du fyller ju faktiskt 60 om bara någon månad. Och det är ju såklart bara en siffra. Ja. Men har du någon åldersnoja, och hur tänker du fira?
Jag har ingen åldersnoja. Jag blir däremot påmind om att ta hand om mig kanske lite mera. Och det är ingen jag slår inte knut på mig själv, men jag inser ju att jag behöver, att kroppen börjar ju bli lite äldre.
Sliten.
Ja, och det som är skönt med det, jag har ju en historia där man tränade väldigt mycket när man tävlar. Det behöver jag inte göra på ett annat sätt längre. Nu tränar jag lite mer försiktigt, men jag inser att jag behöver göra det. Så att jag liksom inte behöver skaffa en sån här stor som hjälper en att kliva upp.
Så att,
ja, du vet.
Ja,
men,
inte än.
Nej, men ingen åldersnoja. Fyra födelsedagar är ganska sparsam med. Oavsett ålder, tror jag. Mm. När jag fyllde 50, då fick min son bestämma vad vi skulle göra. Och då blev man jätteglad och så åkte han och jag iväg på en resa som han skulle göra.
Gud, vad mysigt.
Ja.
Det är väl det bästa.
Men i år har jag faktiskt nog någonstans blivit, jag vet inte vad jag blivit, klokare, hör på att säga. Det handlar om inte saker att göra. Men när och kära och kompis och sånt där, någonting kanske man hittar på. Vad säger jag? Yeah, 60!
Coolt. Ja. Grattis i förskott.
Ja, tack så mycket.
Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i tre kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när två kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo och balsam till kroppstvål och rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten.
Du sa ju förut att det var någon reporter du hade jobbat med som inte visste att du var uppvuxen i Åre, och tänker att det kanske är fler som inte vet det, och då kanske de inte ens vet att du faktiskt har varit gift med Kristin Kaspersen. Det vill jag liksom bara snudda vid, och det är ju ni som har en son tillsammans, Leon.
Precis, ja. Mm. Så är det.
Hur skulle du beskriva dig själv som pappa?
Om jag själv
som pappa.
Ja. Nej, men jag är helt fantastisk pappa.
Ja, såklart.
Nej, inte sträng, men jag kan nog vara bestämd när jag tycker att saker och ting är viktigt att man tänker på och funderar sånt där. Men det jag försöker vara är väl att inte säga nej så mycket, utan mera genom åren fått Leon att prova på saker och ting.
Mm.
Ja, han sa en gång att det var en period där var väldigt populärt det här med att tatuera sig. Och det har ju varit en diskussion. Och då, han är ju ingen liten kille längre. Men då skulle han tatuera sig när han var i tonåren. Så jag ska tatuera mig. Och då tänkte jag så här, okej, jag kommer aldrig kunna hindra honom från att göra det. Men tänk på vad du gör när du tatuerar det. Du ska liksom ha det där resten av ditt liv. Det var väl det fadliga rådet jag gav honom. Och då så sa han någon dag innan han blev myndig att jag kommer på att jag ska tatuera mig in. Vadå? Våga fråga.
Nej,
han har inte tatuerat det. Nu är han snart 20, så han har inte tatuerat det. Det har väl med olika trender att göra sånt där. Jag förbjuder honom absolut inte. Men jag skulle komma till att vara förälder. Våga fråga. Sa han, för att han tänkte att jag skulle säga kanske ja. Det är någonting som jag alltid har sagt till honom. Du, kom ihåg Leon. Våga fråga. Det gäller allt. Det gäller allt.
Och det där kommer han aldrig glömma. Vad fint. Och det där kommer han ha med sig när han blir förälder också.
Jag hoppas att han praktiserar också. Att han vågar fråga. Så att, man glömmer bort det själv ibland.
Mm.
Man drar sig för att göra. Det känns lite obekvämt och så. Det kan inte bli värre än ett nej.
Nej, de har ju fått några gånger.
Ja, men det är liksom jobbet, service,
ja,
vänner,
ja,
bekant,
ja.
Allting.
Ja,
nej, men
ja.
Jag vet inte, jag hoppas att jag är en bra pappa, det tror jag, det hoppas jag verkligen. Sen handlar det om att vara närvarande, att i den mån det behövs. Att säga. Nu när jag blir äldre så vill man ju att de ska liksom, ja, upptäcka världen själv och sånt där. Man får nästan dra sig, för man är på väg att ringa igen liksom.
Ja.
Hallå!
Hej, har du glömt din lilla pappa?
Ja, precis. Ja, men vi har en fin relation. Vi, det är mycket skratt och det är en hel del allvar däremellan också. Så att, jag är glad för honom.
Mysigt. Och en sån här tjejig fråga. Jättetjejig fråga. Men hur friade du till Kristin?
Det är
superprivat.
Nej, så jag vet egentligen inte om det är så pass länge sedan, om det är del av livet. Nej, det är inte så jätteprivat. Det var väldigt privat då, och jag tror nog att den historien har berättats, om inte från mig, kanske från Kristin. Men det var Filip som fick göra det. Eller han skrev ett brev till Kristin att det var okej.
Okay. Han var ju då Filip Lamprecht.
Kristin hade ju en son när vi träffade Filip.
Ja.
Och för henne var det viktigt att det var okej för honom.
Åh, vad gulligt.
Så den vägen gick vi, han och jag. Eller jag.
Nu blir jag så här tjejig. Det är ju så rätt väg att ta.
Men det skete.
Ja, men det skete. Det var ju bra då.
Ja, det var bra. Förlåt.
Ja. Nej då. Jag har sådana bakom mig, så att det sket sig gånger två för mig.
Ja, förlåt, att, det förstörde jag ju momentet.
Nej.
Ja.
Det var gulligt.
Vi var överens om, vi sa ja till båda delarna av den relationen. Så att vi,
ja, det var inget, fint. Det var fint. Heja dig, Hans. Och sen så har du ju faktiskt ett liv då efter Kristin, och ska vi bara toucha för alla nyfikna lyssnare som inte har gjort sin research. Nu lever Hans så lyckligt med en annan kvinna som heter Anna. Sen många år tillbaka.
Lärt du innan till med det?
Nej.
Eller vad sa du?
Nej. Jag sa för alla...
Det lät som en rubrik.
Nej, jag sa bara så här, för alla nyfikna lyssnare som inte har gjort sin research. Nu lever du sedan många år tillbaka tillsammans med en kvinna som heter Anna.
Det stämmer.
För du har ju ett eget liv efter livet med Kristin, tänkte jag.
Då är det.
Och inte Anna, bara Hänt i veckan och familjen Berghagen Kaspersson i Hänt i veckan.
Men sen 7 år tillbaka så har Anna och jag, min sambo.
Så mysigt. Mycket mys.
Ja, jättemysigt.
Mys.
Jättehärligt. Ja.
Och nu måste vi ju prata lite om träning igen. Vi har pratat om skidor och så. Och träning är ju... jag gillar ju träning. Eller hälsa gillar jag. Hur ser dina träningsrutiner ut idag, Hans?
De är väldigt ostrukturerade.
Ja.
Skulle jag vilja säga. Lite periodare höll jag på att säga. Har ingen ursäkt till det. Brukar skylla på att jag rest mycket och sånt där och tappar rutinerna. Kan finnas en viss sanning i det. Men försöker, och ibland är jag bättre än andra perioder i livet. Ja, men just nu är jag inne i en period där jag tränar en hel del på gym med vikten för att träna upp benen, som vi var inne på tidigare, där att när kroppen blir lite äldre så behöver den lite stabilisering, och då behöver jag hjälp på lite mer benmuskulatur så jag kan åka skidor tillsammans med sonen.
Ja.
Och att man inte går omkring och gör sig illa i onödan. Nej, men jag har inte varit på gym på jättelänge, men nu är jag där för att träna ben. Annars är det nog hjärta, lunga. Har inga problem att sticka ut och springa. Det kan jag tycka är skönt. Framförallt inte bara för kondition och hälsa, men dopamin, kreativa tankar och sådär. Det kan jag tycka personligen är väldigt skönt. Men klart som tusan att jag, precis som många andra, känner bruntar i det här idag. Jag är min egen värsta fiende där, tror jag. Just att man är lite smålat emellanåt.
Det är väl ganska normalt, tänker jag.
Ja.
Men som alla gäster får en och samma fråga. Hur ser morgonrutinerna ut då? Har du någon speciell procedur varje morgon?
Nej, vaknar. Nej, jag är slow starter.
Mm. Mycket kaffe.
Men däremot på, ja, jag kan börja med kaffe. Det kan jag göra. Och är jag inne i en bra period när vi är inne på träning och sånt där, så tycker jag att det är jätteskönt. Händer inte tillräckligt ofta, men jag tycker det är rätt skönt att börja om jag har tid och springa.
Mm, skönt.
Men
nu springer det här vädret, måste du ha ice bags.
Ja, precis.
Löpardojor med spikar.
Ja,
sjukt bra.
Ja.
Mm. Inte reklaminslag nu. Jag bara tipsar.
Så att man inte halkar. Ja, precis.
Nej, det vill man inte. Alltså, vi har ju kommit till slutet.
Okay.
Och du ska få 5 ofullständiga meningar som du bara fyller i.
Mm.
Är du redo?
Mm. Jag vet inte.
Nej, för du vet ju inte vad det är för frågor.
Nej.
Så här hoppas jag på att bli ihågkommen.
Bra. Men det här hoppas att jag ska bli ihågkommen. Att jag var helt okej. Att jag var grund och bort. Nej, men jag vet. Det där är svårt. Hur vill jag bli ihågkommen? Nej, men att jag var, det var kanske en hel del glimten i ögat.
Mm. Ja, det var bra. Min bästa egenskap som partner är? Så du funderar lite.
Ja, nej, men jag är ju... att jag ska behöva tänka på det där är ju... Nej, men det gillar jag samtal. Jag gillar att lyssna. Sen också att jag tror att jag är omtänksam.
Åh, nu blir jag så tjej igen. Åh, gulligt.
Ja.
Det är en bra grej. Här ser jag mig själv om 10 år.
Ja, där är jag nu tror jag faktiskt.
Mm.
Jag kommer nog fortsätta hålla på och vilja berätta historier och så.
Mm.
Ja, det tror jag. Jag sitter nog här i den här toppen då när vi pratat vid.
Ja, det gör vi. Underbart. Ja. På julaftons morgon brukar jag alltid... Det är snart.
Ja, det är snart. Mm. Nu när det är barn runt omkring, så det är barnen runt omkring, då är det att man fixar så att allting är i ordningställt och sånt där. Annars så julen är inte så viktig för mig alltså.
Mm.
Den är inte det. Jag gillar dofterna, jag gillar djupet kring julen.
Risgrynsgröten.
Ja, men dofterna lite grann sådär. Mm. Så att, det är hysteriskt ofta.
Jag fattar. Den här personen skulle jag allra helst vilja intervjua därför att...
Oh. Wow. Det har jag hört förut.
Det är tur vi kan klippa i podden.
Ja, jag vet. Det var det jag tänkte här också. Det är bra att vi kan använda det. Vem skulle jag vilja intervjua och varför? Jag känner mig... Det där är en sån här fråga som man har fått förut. Jag tror att jag var lika mycket konstigt då.
Ja. Jag funderar på vad jag skulle svara, men jag tror jag vet.
Ja. Jag skulle vilja intervjua någon gammal egyptier som levde för länge sedan. Som levde för jättelänge sedan, som kunde berätta hur byggde de pyramiderna.
Oh, wow! det att svaret var liksom, oväntat? Någon gammal farao som berättade om alla grottor?
Så att vi då vet hur det var. Vi kunde spekulera det.
Wow, vilket kodsvar. Oh my god. Ja, det var ett bra svar. Oväntat. Det har jag aldrig fått. Jag tror nu aldrig att jag har ställt frågan i och för sig. Fantastiskt. Jag tänkte dela några av mina tankar kring dagens samtal. Sen är vi ju klara. En sista fråga har jag till dig sen. Men, vi har pratat en hel del om Åre och där har jag varit många gånger. På skidresa som busig tonåring, på modelljobb när jag gick modevisning på bardisken på Hotell Diplomat. Och jag minns under en entré att jag tyckte att störtloppsdräkten skar in något fruktansvärt mellan benen. Ända tills jag kom in bakom scenen igen och fick veta att jag hade satt på den bak och fram. Men jag har också varit där med båda barnen och min bror flera gånger. Jag har många fina minnen från Åre och en hel del iskalla minnen när jag försökt maxa skiddagen och klämt in en kvällsåkning i minus 24. Sen har det även blivit många vänner till olika skidorter i Alperna. Jag kan lätt påstå att resa är en av mina största passioner. Om man får göra det i lite lagom dos. Mitt 2024 vad det gäller resor ser alldeles underbart ut. Men tänk att få göra ett reseprogram där jag får testa olika sorters mat, uppleva naturen samt testa lite olika roliga träningsstilar som just utmärker det landet hade varit en dröm. Så det skickar jag ut i universum som mitt sista ord i mina tankar. Ser du? Kanske vi ska göra ett program ihop. Man vet aldrig. Man vet ju inte hur framtiden ser ut.
Nej, det är ju sant.
Om man nu vill följa dig, Hans.
Ja.
Var hittar vi dig någonstans?
Du tänker digitalt.
Ja, jag berättar. Om man inte vill åka till Spånga just Spånga, nu och leta. Var hittar vi dig?
Jag är så originell så att jag är på Instagram. Där heter jag Hans Fahlén.
Men gud, så lätt. Det tackar vi för. Och tack för ett fantastiskt samtal.
Tack själv.
In och följ Hans Fahlén på Instagram under Hans Fahlén. In och följ mig under Shape by Shirin för att hänga med när jag inte poddar. Missa inte mina fina partners instasidor Beauty Disrupted Global och 1753.skincare. Tusen tack alla underbara lyssnare för att ni har hängt med oss den här stunden tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!
Hej då!